Ja, hej och välkomna till Valpodden, den enda valpodden. Vi ska idag diskutera lite viktiga politiska frågor som vi tycker är aktuella för dagen och överhuvudtaget aktuella för vårt land och vårt folk. Och med mig har jag då Anders.
Ja, tjena dig. Hej.
Ja, och det är kul att du är med och sänder
Ja,
igen.
det är
Det var ju
kul.
roligt, vi sände ju tillsammans i helgen. Men,
Ja.
eller vad säger jag, i söndags.
Det är söndags, ja.
Ja,
Ja.
och vi ska diskutera lite grann om en aktivitet i Eskilstuna som du var med på. Vi ska diskutera energipolitiken i Sverige. Vi ska diskutera SD-tåget som har blivit omtalat nu, alltså den här tunnelbanevagnen som är målad med SD-blommor som har blivit kontroversiell. Vi ska tala om massinvandringen som ökar. Vi ska tala om Annie Lööf och att hon stödjer Magdalena Andersson och kan det finnas någonting som de har gemensamt kanske? Sitter de kanske på två stolar eller bryr de sig i folket och så vidare? Det ska vi prata lite grann om. Men då börjar vi lite smått med Eskilstuna som jag inte kan någonting om för jag var inte där, men det var du.
Ja. Jo, det var i fredags då, så var en del motståndsmän, aktivister och medlemmar från motståndsrörelsen i Eskilstuna. Därför att det var två händelser där den kvällen och eftermiddagen. Det ena var att AFS då med partiledaren Kasselstrand hade torgmöte på torget där, centrala Eskilstuna. Och sen så var det en marknad där också i stan då. Med ja, tivoli och ja, vanlig marknad med olika stånd och så, va? Med mycket folk. Så då passade vi på att vara där med nästa åtta då, som Eskilstuna ligger nästa åtta. Och så var vi några från nästa ett och sådana där också. Vi började med att vi tänkte att vi skulle besöka AFS torgmöte. Anledningen till att vi gör det är att vi helt enkelt att vi vet att de som är intresserade av AFS, det är i stort sett människor som har ungefär samma ideologi och politiska uppfattning som vi i motståndsrörelsen. Alltså vi vill ja, helt enkelt synas där, prata med de människorna som är. Det är människor, det är alltså svenska människor, vita människor som är fruktansvärt less på den här politiken och det här politiska etablissemanget. Men de har kanske inte riktigt förstått nationalsocialismen till exempel då, va? Som kan vara ett hinder då för många människor i och med att hjärntvätten är så stark som den är då. Men då har vi våra egna flygblad och sånt. Och vi var där för att prata med folk. Tyvärr var det väldigt lite folk där på deras möte. De höll till i ett hörn där på torget. Va? De var inte ens i mitten på torget utan de var liksom i ett hörn. Och direkt när vi kom dit så var det. Vi hade våra de här t-shirt eller partitröjorna på oss med Tyrunan där. Så att polisen kom fram till oss direkt och undrade vad vi skulle göra för någonting. Och vi sa att vi ja, var där och skulle prata med folk och sådär. Men när vi tänkte börja dela ut några flygblad, det var inte många alls. Då sa polisen och sa att vi inte får göra det. Vi får gå därifrån och dela flygblad utanför. Vi hade inte rätt att vara där och dela flygblad, sa de.
Vad grundar de det på, om jag får fråga?
Vad heter det? Heter det PL18? Vad fan heter det?
Ja, de kan ju avvisa en från en plats. De kan ju specifikt.
Det var det de sa.
Ja, precis. De kan säga att en plats utgör en viss, enligt ordningslagen, ett visst område. Och där kan de säga att ni får inte befinna er i det här området.
Det heter 18, va? PL18
Ja,
heter det.
jag tror det.
Ja, det var det han hänvisade till. Polisen sa det. Att om ni gör det så måste vi föra det här härifrån.
Det vill jag bara säga, nu var inte ni där för att förstöra eller någonting
Nej.
Sånt såklart, utan det var ju för att då vara där nationella är och även, ni har ju faktiskt hjälpt till i vissa aktioner och alltså jagat bort lite vänsterfolk och så. Det skedde ju bland annat i Stockholm kring Rålambshovsparken där. ganska nyligen. Men, men förutom så har man en allmän sammankomst. Då brukar ju polisen, när vi arrangerar sådana saker, vara noggranna med att det är just en allmän sammankomst.
Ja.
Och därmed måste allmänheten vara inbjuden.
Ja, jag tror att det där var nog att de AFS partiledning blev sur och blev sur när vi var i Stockholm då.
Mm.
Så de har antagligen sagt till polisen att jag säger så där till oss. Men det var, vi gick som de var i ena hörnan där på torget, och så vi gick ut på torget helt enkelt bara en bit därifrån. Och det där flygbladet, det var lite folk som sagt var, men till exempel en av de mer positiva grejerna, det var att en kvinnlig funktionär, hon jobbar för AFS, hon kom fram och pratade med oss flera gånger och var väldigt intresserad, och hon var initierad också, kan man säga. Hon kände igen vår nästa chef, fast han inte hade någon tröja på, så han var lite inkognito där och så. Men hon kände igen honom också, så att hon kände till oss, och hon var väldigt positiv till oss. Så jag hoppas att, om hon hör på det här, så hoppas att hon går med i Mosas rörelse, för det var en trevlig tjej. Men sen så gick vi då till den här marknaden där det var väldigt mycket folk då. Och där stod vi där vid en av ingångarna, kan man säga, på tillsammans med Vänsterpartiet faktiskt. Vänsterpartiet var där, och så var det vi som var där. Och vi hade inga problem med dem. De var där på strax bredvid oss då, och vi var, så att vi ställde oss med, ställde vi oss med banderoll. Vi hade ingen banderoll där vid AFS, och vi struntade där och vi ville inte provocera någonting. Men här med marknaden, då ställde vi upp med banderoll och delade flygblad där. Och ja, det gick ju bra. Det var inga problem. Det var diskussioner och en del diskussioner med folk. Men vad man kan säga var att Eskilstuna då, det är en gammal industriarbetarstad historiskt sett då. Men idag så är det alltså på den här marknaden, jag kan säga att det var, alltså, de som besökte marknaden, det var inte mer än 30% som var svenskar, tror jag. Alltså det var en väldigt, väldigt klar minoritet faktiskt. Det är lite trist att se faktiskt. Mm. Det var otroligt mycket rasfrämlingar överallt alltså, på den här marknaden.
Men var det någon form av stor allmän marknad som AFS hade valt att...
Nej. AFS de hade ju sitt torgmöte på torget. Men sen var det en marknad där också. Alltså inte, som inte hade något med AFS att göra.
Okej. Okay. Får jag fråga, var det mycket besökare på AFS-mötet?
Nej, det var inte det. Det var, tyvärr ska jag säga, det var väldigt lite folk alltså.
Mm.
Väldigt lite folk var det.
Mm.
Det var det. Så att... Ja, tyvärr måste jag säga, när jag var här i Stockholm på deras partiupptaktsmöte, så var det var inte mycket folk där heller, och det var ganska dämpad stämning faktiskt. Alltså det var inte alls så här som man skulle vilja se på ett partiupptaktsmöte.
Nej, just det.
Så det kan jag säga. Ja, och det kan man spekulera vad det beror på. Men här då, så på marknaden här då, det hade ingenting med AFS, då var vi där då, och det gick ju lugnt och fint och så. Men det var lite trist att se just den här, man ser liksom det framtida Sverige, hur det kommer se ut, va? Om den här politiken får fortsätta. Svenskarna var verkligen en minoritet där på den här marknaden, kan jag säga.
Ja, det är så det ser ut runt om i vårt land tyvärr.
Ja, men inte helt då. Vi, för att sen då, så nu ska vi inte prata om det, men dagen efter då var jag med i Arboga också, på när vi hade den här motståndsrörelsen hade aktioner i hela Sverige på olika platser, och ni var ju där i Dalarna. Vi hade i bland annat Arboga då, var vi där.
Mm.
Där var vi utanför en medeltidsmarknad. Alltså och för det första, Arboga, en jättevacker stad. Jag har aldrig varit där förut. Och den här marknaden, där var det bara svenskar. Alltså förstår du? Det var nästan helt vitt alltså.
Ja, jag ska inte... det är jättetrevligt och bra. Men medeltidsmarknader, vikingamarknader och liknande drar sig till människor som pysslar lite med eskapism, vill jag
säga. Ja, så är det.
Och det är inget dåligt i sig om de bara kompletterar det med att försöka rädda sitt land på riktigt och inte bara klä ut sig till en viking och låtsas att de är vikingar. För att det är faktiskt lite farligt när man lever sig bort och fantiserar bort till andra tider och tänker att vi lever i så hemsk tid så jag måste fantisera mig bort till en annan tid. Mm. För alltså vi har problem nu, här och nu, och vi måste lösa dem. Sen kan man på fritiden ta på sig vikingakläder och leka viking också. Men det ska just vara kompletterande. Det ska inte vara det enda man gör och känner att man har gjort sitt.
Nej, men
och detsamma gäller för ett besök av AFS-möten, men det är en annan sak.
Men det var, jag tror aldrig det är så mycket flygblad. Alltså, jag tror aldrig så många tagit emot flygblad per capita som där i Arboga. Det var alltså man säger så här, sju av tio tror jag tog emot flygblad.
Det är fantastiskt. Var du var väl på antivax-demonstrationen i Stockholm, va? Antivax-pass.
Ja.
Var det bättre än det, menar du?
Nej, den var också väldigt speciell. Alltså,
där var det ju, ja, jag skulle vilja påstå att det var 15 av 10 som tog emot flygblad.
Ja, men där så var det nog typ
alltså, alla. Det var på riktigt det, folk som ville ha flera. De kunde ge sina kompisar.
Ja, men det var nog nästan ännu värre faktiskt.
Ja.
Ja, det var fantastiskt.
Ja, det var det. Ja, men det är jättebra när det är så positivt. Och det är ju så att de som pysslar med eskapism, de tycker att läget är dåligt. Faktiskt.
Ja. Jo, visst. Att,
men de borde ha det som ett komplement och inte som en enda sak de gör.
Nej, men det finns även folk fortfarande som inte vet vilka vi är. Det var någon som sa det, frågade vilka vi var, som inte känner till oss fortfarande. Det finns sådana människor som var intresserade. Alltså, det var en kille, jag tror han hade... minns han hade någon sån här fornordisk tröja på oss och så. Han visste inte vilka vi var. Det tycker jag nästan att det är lite konstigt faktiskt. Vi har varit mycket i Europa de senaste åren.
Jo, nej, det är lite konstigt. Men man ska inte glömma att det kan ju räcka med att de inte har varit så politiskt intresserade kanske och sådär. Så har inte poletten trillat ner. Det är därför det är viktigt med klistermärken. Det är viktigt att informera på alla möjliga sätt.
Ja, men han var, det var hans kontakt, första kontakt med oss, och han var väldigt positiv och tog emot flygblad och så.
Men får jag bara fråga igen det här i Eskilstuna, när ni varit ivägkörda från området. Mm. Var det alltså på initiativ utav enskilda AFS-arrangörer då, eller?
Ja, vi fattade som att det var AFS som inte ville att vi skulle vara där. Det var därför som polisen sa att de skulle göra sådana PL18-områden.
Men det kan ju också vara polisen som tycker att det blir en svårare polisiär situation om det är fler nationella där. Men ni fick nog bekräftat att det var folk som hade bett polisen ta bort
det. Ja, de sa att AFS inte ville att vi skulle vara där.
Och med AFS så skulle jag påstå att det är säkert några få personer i ledningen. För jag tror gemene AFS-sympatisör tycker nog inte speciellt illa om oss faktiskt.
Nej, och jag hörde menar jag att då, när jag höll på att dela flygbladet på torget, så hörde jag Kasselstrand prata först och sen så var det en polis. Jag vet inte om han är lokal därifrån, lokal representant från Eskilstuna, men han har i alla fall jobbat som polis länge. Han lät väldigt vettig när han pratade, tyckte jag. Han berättade om hur samhället hade förändrats och försämrats under hans tid som polis då.
Ja, det är bra.
Ja, så han var representant för AFS. Mm. Han hette, men han hade varit polis i alla fall.
Nej, men ni betedde det inte muppigt i alla fall.
Nej, verkligen inte. Inga muppar.
Nej, bra. Ja, men då har vi använt mer tid, genomsnittstid, än vad vi får på en nyhet här. Mm. Jag måste hålla tiden. Ja. Så då ska vi diskutera energipolitiken i Sverige.
Ja.
Och vad har vi att säga om den? Jag vill säga så här, för att inleda det här då. Det är att när en stat börjar prata om att vi inte har el så det räcker till befolkningen. Alltså att vi kanske kommer få planerade elavbrott. Att folk ska skaffa... Jag är ju elektriker, ska jag bara tillägga. För de som inte vet det så jobbar jag som elektriker. Så jag har lite koll på vissa elsaker. Såklart inte stamnätet och kraftnätet och sånt. För det jobbar jag inte ens med. Men jag har ju lite koll i alla fall. Och... för jag har kunder som gör det. De planerar alltså, de har köpt nu el, jätterörligt elpris. Och då har de en app där de sitter och planerar. De ser vad elpriset är timme för timme. Det är som en elbörs där de kan välja att idag klockan 3 på natten, då är det billigt för mig att tvätta. Då väljer jag att tvätta då. Då sparar jag några kronor på det. Och sen imorgon ska vi se, då kanske jag ska... se till att värma upp det här eller göra det här på just den här tiden. Och då undrar jag, det är mer jobbet som man lägger på befolkningen nu, att de ska sitta och följa en elbörs, planera sitt elanvändande och på olika sätt lägga tid på det här. Är det verkligen produktivt? Jag säger ju nej. Jag tycker det är helt galet. Jag tycker att en stats uppgift är att producera el så det räcker till befolkningen. Och det är uländer och så här länder som där det blir liksom elstopp och där man inte kan, där inte industrin kan producera vad den behöver, kan få el vad den behöver för att producera. Det kommer påverka jobben, det kommer påverka priser på allting, alltså transporter, mat, allt, om vi inte har energi så det räcker. Och då kan man undra, hur har vi fått sån effektbrist i det här landet? Är det liksom bara en slump? Är det något som bara har hänt av sig själv? 2015 beslutade Vattenfall till exempel att stänga Ringhals 1 och 2. Jag är ingen jätteförespråkare av kärnkraft kan jag säga. Men jämfört med mycket annat så kanske det är ganska bra, framförallt moderna kärnkraftverk där man kan återanvända avfallet igen och se till att det inte kan liksom, se till att det inte får några ödesdigra konsekvenser för naturen. Det är väldigt viktigt.
Men... Alltså det, jag kan svara på din fråga, Per.
Ja, gör det.
Varför det ser ut som det gör.
Ja, gör det, gör det.
Det är så att, alltså, den frågan man ska ställa så här, varför är till exempel elmarknaden globalistisk? Varför är den så? Varför är det så att de knyter ihop näten med olika länder och så, va? Och varför, det är samma sak som varför är vår livsmedelsproduktion globalistisk? Varför ska vi importera mat från andra länder när vi egentligen kan, och varför ska vi sälja våra mat till andra länder när vi egentligen kan vara självförsörjande, va? Mm. Det här går igen på punkt till punkt, punkt och punkt, va? Mm. Det handlar om det här som vi börjar prata om, alltså globalism då.
Ja.
Att de som är makthavarna i den här världen då, va? Mm. Som är globalister, judemakt, Illuminati och deras lakejer. Det är de som sitter på pengarna, det är de som sitter på makten. Alltså det är höga frimurare och sådana som inte politiskt valda på något sätt. De har ingenting med folkstyre, utan de gör upp på de här stora grejerna i affärs, det är som affärsuppgörelser då, va? Med viktiga, mäktiga personer. Va? Och de här har olika nätverk. Då. De finns i Sverige, de finns i andra länder internationellt. Och det är de som styr hela skutan. Va? Det är de som är i toppen på i EU. Det är de som är i toppen på NATO. Det är de som är i toppen på FN. Allt det här, va? Mm. Det är samma typ av makt.
Man kan kalla det någon form av skuggmakt.
Ja.
Ja.
För att den här elmarknaden, det är en sån sak. Va? För att det finns ingen, om vi går tillbaka i tiden lite grann. Så Sverige har varit självförsörjande när det gäller el. Vi har haft så här väldigt, väldigt goda... Jag kommer ihåg hur det var... Jag kommer ihåg redan så sent som när jag jobbade som lärare så kunde man undervisa det. Att vi hade vår egen elproduktion. För vi har... Dels hade vi 50% vattenkraft och 50% kärnkraft. Vi har mycket vattenkraft, va? Vi har mycket älvar och så som vi har vattenkraft ifrån. Och vi har haft mycket kärnkraft. Så vi har haft överskott på elproduktion, va? Och exporterat el på det sättet också. För att ha för mycket el, va? Vi har producerat för mycket i vissa perioder, va? Men nu är det ju liksom tvärtom. Nu är vi med på den här internationella börsen, elbörsen. Där alla liksom ska jämkas och sälja och så. Va? Och det är därför vi får de här problemen nu då, när de har skapat den här konflikten då med Ukraina och Ryssland och så. Va? Som är en planerad konflikt för att kunna genomföra vissa åtgärder. Då, politiska och ekonomiska åtgärder. Som kanske inte ska gå in på idag, men det är det som är bakgrunden till det här.
Ja, och det man säger från regeringens sida... Man, den 4 augusti så publicerade då regeringskansliet ett pressrelease där de säger att de behöver efterfrågeflexibilitet. Det behöver elmarknaden. Och det är typiskt sådana här låtsasord för varför de har problem. Vi har ju alltså elbrist. Och det säger Ygeman och den här nya, jag vet inte vad han heter, den nya energiministern. Kan någon av er det?
Nej, jag kan inte.
Vi säger habbala, något sånt. Jag vet inte vad han heter. Men bägge de säger att vi har energiöverskott i Sverige och även exporterar energi och så vidare. Men det där är ju skitsnack. För det är nämligen så att det är en sak att vindkraften producerar energi till exempel på natten när det används mycket mindre energi av industrin och annat. Men det går ju inte att lagra energi på ett 100% sätt överhuvudtaget. Och därmed så går mycket förlorat. Så att i det stora hela på årsbasis kan man säga att vi kanske producerar ett överskott. Men den effekt vi behöver när den behövs, där har vi underskott. Och vi får ju säga nej till vissa industrietableringar för att vi inte har energi så det räcker. Mm. Och det är ju alltså ett dåligt betyg på en stat som inte producerar energi så det räcker till folket. Och då kan man sen frågasätta, men jaha, behöver vi göra av med så mycket el då? Ja, men samtidigt så tar man politiska beslut att det är bara elbil som gäller nu. Det är elbil man ska ha. Man får alltså stora bidrag för att sätta upp elbilsladdare. Det är alltså stora bidrag som skattebetalarna betalar. Så att varje person som vill sätta upp en elbilsladdare får pengar av skattebetalarna för att göra det. Och en bil drar ungefär 4 kilowattimmar per mil. Ni kan förstå själva hur mycket el det blir. Vi har inte ens ett stamnät som klarar av en sån sak om hela bilparken går över till elbilar. Vi klarar inte av det. Vi producerar inte ens i närheten av så mycket vi behöver och vi har inte ens ett stamnät som klarar att leverera den elen till alla dessa bilar. Och då undrar man, vad gör politikerna? De lägger ner kärnkraftverk och det är faktiskt politikerna som gjort det. Vattenfall själva säger att de la ner det av marknadsskäl, men det är ju som att de har blivit tvingade att säga det. För att politikerna införde ju en effektskatt som var riktad mot kärnindustrin. Så därför det var inte ens lönsamt att ha det med den effektskatten de fick. Och det var Miljöpartiet och Socialdemokraterna som trummade igenom det. Och så att det är rent politiker framställd energibrist. Och å ena sidan framställer man den här energibristen. Å andra sidan så öppnar man upp för att mer måste bli elektrifierat. Och det håller ju inte. Och det kommer ju skapa kaos. Det kommer skapa kanske att alla kan inte åka bil. Vi måste ha arbetsbussar som åker med arbetarna som ska slava i fabrikerna och vad det nu är. Vi kommer få det här drömsamhället som World Economic Forum drömmer om.
Där sa du något ord, slava. Så grunden i den här problematiken är att vi har ett politiskt ekonomiskt system som hatar vårt folk. Alltså de är fiender till vårt svenska, till vårt vita folk. Det är det som är grunden. De bryr sig, skiter fullständigt i hur det går för folk med elräkningar eller om de får något jobb eller om de har mat på bordet eller så. Det är huvudsaken att de kan fullfölja den här folkutbytespolitiken. Det är den som är den viktiga. Så det kommer vi komma in på nästa punkt här idag.
Nej, men de har ju globala direktiv som vi har pratat om här. Och ett led i det är att energi är typ en sån sak. Det är ett jättebra styrmedel. Alltså du kan välja, ska vi ge den här människan el eller inte? Ska vi låta dem ha råd eller inte? Vi kan stänga av hans ström. Det är jättelätt att göra det. Och vi ska göra dem beroende av el. Och sen så ska vi bestämma över om han ska få el eller inte. Och då måste han lyda oss för att få el. Och det gäller samma med elbilar. Med elbilar blir det jättelätt att bestämma. Ska den här personen få köra bil eller inte? Och elbilar går ju till och med att styra så. En Tesla till exempel, där kan du välja. Får den här Teslan ens åka till Stockholm idag? Du kan välja på detaljnivå vad du ska få göra med en Tesla. Och det är så de verkligen vill ha det. Då kan de se till att det här folket som de bara tycker ställer till problem. De där slavarna ska inte mopsa upp sig. Då kan de välja precis hur de ska få köra bil och inte köra bil. Så att man måste se de här oros... Alltså nu kanske jag överdriver här lite, men man måste se de här orosmolnen som finns och kanske vad de har för syfte. Och man ska även ha med att de här politikerna som styr vår stat idag, det är inte friska människor. Alltså om de inte är psykopater så är de i alla fall väldigt, väldigt korrupta.
Psykopater och folkförrädare.
Ja, det är det. Men nu har vi överskridit den här tiden för per nyhet igen. Så vi trummar väl vidare här.
Så har vi nästa punkt.
Det gör vi. Och nästa punkt är alltså då återvandringståget till Kabul. Och det är bara en liten nyhet.
Det var en liten grej.
Men den är ändå intressant. Ja. Och det är för att det finns en kille som heter Tobias Andersson. Han kallar sig SD-Tobbe. Och han har gjort en del bra saker. Han tillhör väl Ungsvenskarna, tror jag, va?
Han måste ju vara rasist, va?
Ja, kanske. Men han tweetade i alla fall. Väl, de har ju målat, de har målat om en tunnelbanevagn i Stockholm till med SD blå vad heter det? Ja, blommor på.
Ja, i deras logotyp och grejer.
Blåsippa heter det. Mm. Med SDs blåsippa över hela.
Ja.
Så de har liksom målat så som en reklamkampanj för SD. Och då har en kort, ett kort på det tåget och så har han skrivit: välkommen till återvandringståget. Du har en enkelbiljett. Nästa stopp, Kabul. Och det här antyder ju att SD skulle för en repatrieringspolitik. Då är min fråga till dig, Anders, som är en klok man. Tycker du att SD för en återvandringspolitik? De är ändå ungefär 20% av befolkningen. Vad gör de som innebär återvandringspolitik? Gör de något överhuvudtaget?
Ja, det finns väl ingenting i deras partiprogram idag som tyder på det. Tvärtom så pratar de ju om, det de pratar om det är att man ska integrera invandrare eller rasfrämlingar i svenska samhället. Det är deras mål, va? Det är därför som de, är, alltså de har svikit alla ideal som de hade på när de grundade partiet. Alltså från bevara Sverige svenskt egentligen.
Mm.
Du kan inte vara svensk och vara afrikan eller afghan eller arab. Utan då är du arab med svensk medborgarskap. Så kanske i bästa fall att äta sill på midsommarafton. Men du är i alla fall inte svensk. Och det fattar ju vem som helst. Alla fattar det.
Ja.
Jag kan garantera att alla araber, afghaner och afrikaner fattar det. Att det är skillnad på svenskar och deras folk. Va?
Ja.
Att låtsas som att vem som helst kan bli svensk och att man kan... Att inte ha någonting med ras att göra, det är alltså lögn och det är oheligt och det är ja, det är för jävligt helt enkelt, va? För de har svikit, de sviker sina ideal, men nu har, eller de har svikit det som deras väljare, tror jag, hoppas eller tror att de ska stå för, va?
Ja, de har rykte om sig att stå för någonting, mm, som de inte står för.
Ja.
Och jag tror ju det här, nu tror inte jag faktiskt att Tobias Andersson är en så här lömskt beräknande slugpolitiker. Jag tror han är lite mer så här, bara säger vad han tycker.
Mm.
Och jag tycker det är ett gott tecken. Men det är klart att de vill flörta lite med AFS-väljare. Som AFS säger att de är det enda partiet som vill repatriera, och det är för det första fel, för att det har vi velat längre än dem. Och vi har funnits längre än dem, så att det är lite fräckt att påstå att de är de enda. Men de vill ju såklart inte förlora SD-are till AFS när AFS marknadsförs genom att, med att säga att de är de enda som vill flytta invandrare ur Sverige.
Nej, men har någon ledande SD-politiker pratat om återvandring? Inte vad jag har hört i alla fall.
Det var väl i så fall länge sedan. Men ja, som du säger, det är ju, äter du sill och dansar runt en stång så blir du ju svensk.
Ja, så att frågan är om den här Tobias då, om han kommer bli utesluten. Det här låter ju ganska rasistiskt då, tycker att de ska återvandra.
Jag tror inte det, för jag tror nästan det har gått genom en form av kontroll genom SD ändå. Jag tror inte bara han får sitta med sin telefon och dra iväg ett sånt här, så jag tror att det här ger lite PR för dem ändå. Ja. Men jag vet ju inte.
Nej, men jag tror det är så, det är så som säger, det är lite beräknat. De är kalla de här, va? De tänker att, som det finns, som du säger, vi ska, så kanske vi inte tappa väljare till AFS eller till motståndsrörelsen, va? Det är så de tänker.
Jo, det är det. Ja. Och just nu är det 2849 likes på det här på Twitter, så att han har ju fått lite likes.
Mm.
Och men det är precis som du säger, deras integrering, alltså att integrera människor är helt absurt. Det är ungefär om jag köper en liten mops i Tyskland, så tar jag hem den hunden och säger folk: vilken söt mops. Så säger: det är ingen mops, det är en rottweiler, jag köpte den i Tyskland.
Per, kommer du ihåg vad du såg på Åkesson förra varorsen i Almedalen när vi var där? De här scenframtällarna som man hade då, kom du ihåg vem man hade som sidekick då? Såg du det eller?
Nej.
Han hade en svart man.
Jo, han hade en afrikan. Ja,
ja, varje visst, gång.
Ja, hade han, ja, men det såg jag. Ja,
som sidekick.
Ja. Mm, visst är det så.
På förra varorsen. Det är ju för att bevisa att de inte är rasister då, såklart.
Ja, precis. Precis.
Det är det viktigaste för dem. Så att även afrikaner ska kunna rösta på dem.
Ja,
men det parlamentariska demokratiska systemet, då så är det ju så, va? Att de, alltså socialdemokraterna, min släkt är ju så här, det är så här, var ju förr, såna gamla socialdemokrater. Jag kan garantera, idag är det inte många vita arbetare som är socialdemokrater, utan de röstar på Sverigedemokraterna eller så. Va? De har tappat dem. Va? Men vad har de fått istället? Jo, de har haft massinvandring av miljoner rasfrämjare, och de röstar ju på, det finns för socialdemokrater. Det finns de som tror att socialbidrag och socialdemokraterna är samma sak. Då du hör ju det, va? Socialdemokraterna, socialbidrag. Om du ska få socialbidrag, då måste du rösta på de som har tagit hit det. Va? Mm. Det är socialdemokraterna. Alltså, det, jag skämtar inte. Det är de som tänker på det sättet. Alltså.
Ja.
Så att, ja. Och sen då så de här, alltså, dumma kälkborgare alltså, som bara hänger med på vad socialdemokraterna och vänstern gör. De bara förändras. Så det, de är ju totalt patetiska.
Ja, det är galet. Jag måste bara komma till reaktionen. Ja. Hur reagerade globalist-svinen på det här då? Jag måste bara ta det. Och det är alltså Liberalernas partiledare Johan Persson. Persson med H vill jag bara säga. Vissa brukar vilja ändra namnen, lägga till någon liten sån här twist. Johan Persson, han reagerar på utspelet. Han säger tragiskt. Det är ovärdigt effektsökeri. Alltså det här är om den här tweeten om tunnelbanan till Kabul. Han säger, jag kommer aldrig förlika mig med den här retoriken. Men Liberalerna har sagt att vi behöver ha möjlighet att prata med Sveriges alla partier som kan tänka sig släppa fram en borgerlig regering. Och Annie Lööf säger, hon har lagt upp en bild på SD-toppens tweet, som de säger, Aftonbladet säger det här, tillsammans med en tydlig markering mot M, KD och L. Ovärdigt och rasistiskt, skriver C-ledaren. Det är ovärdigt och rasistiskt. Jag har så svårt att förstå hur anständiga borgerliga liberala kollegor vill gå till val tillsammans med detta parti och ge dem inflytande. Ja, så att den här tweeten har fått då Annie Lööf att reagera. Vi ska prata lite mer om Annie Lööf på sista nyheten, men det gör vi inte än. Har du något mer att tillägga på blågula tunnelbanan?
Nej.
Jag säger i alla fall till Tobias Andersson att jag har sagt det förr, vet jag. Men jag säger det igen. Blir du utesluten ur SD, då tycker jag du ska komma omedelbart till oss. Mm. För att här kan du vara lite mer frispråkig och...
Jag blev utesluten för många år sedan från SD, men det är en helt annan historia.
Ja, nej, men det är ju för att du vågar säga att en spade är en spade.
Jo, det är klart.
Och det är någonting som tillhör den här valpodden. Här ska vi säga att en spade är en spade och en kråka en kråka och ja, vad det nu kan vara.
Mm.
Ja.
Ska vi gå in på den här att massinvandringen fortgår?
Ja, och här ska du, nu ska du få... ja. Köra loss.
Vi kör lite grann om det då. Då är det så att tidningen Fokus har uppmärksammat då att det här året då som vi är inne nu, va, 2022 då har alltså första halvåret i år så har svenska staten då, som det kallas för, beviljat 86 000 uppehållstillstånd, och det är alltså rekord. Om trenden fortsätter så kommer
vi... Och så har du 86 000?
86 000 uppehållstillstånd enligt tidningen Fokus har beviljats första halvåret, alltså första sex månaderna i år. Det är alltså ungefär som storleken Solna kommuns invånare ungefär. En av Stockholms största kommuner.
Ja, det är helt sjukt.
Och om den här trenden fortsätter då, så kommer det bli ett rekordår för invandringen i år, alltså 2022. Och då, samtidigt då, va, som de här jävla asen då, som de här riksdagsmännen och kvinnorna låtsas som att de är liksom för en restriktiv politik. Va?
Mm.
Alltså det är så falskt, det är så lögnaktigt.
Så genom bakdörrarna så släpps det in 86 000 samtidigt som står och säger det är i princip stopp här nu.
Det är så vidrigt, så att det, alltså det går liksom inte att beskriva hur ondskefullt det är alltså, mot vårt folk.
Nej.
Alltså det är alltså parasiter, eller det är liksom ett för milt ord, va, för att beskriva de här människorna.
Jo, och då kan man säga då att 86 000 personer, nu kanske inte vi behöver heltidsförsörja alla de här 86 000 personerna, men vi vet ju att till stor del så innebär de här människorna stora merkostnader för det svenska samhället. Detta samtidigt då som vi pratar om elpriserna går upp, matpriserna går upp och ja, vi går mot en depression. Men vi ska släppa in 86 000 personer i någon slags globalt folkutbytesprogram.
Mm. Och det är alltså de första 6 månaderna. Och då ska vi, det man måste tänka på också då, det är att den här statsförvaltningen, statsapparaten va, som vi har, som är av då politiker, men lika mycket av beslutsfattare, alltså av tjänstemän då, tjänstemän som är tillsatta av politikerna. Det funkar ju så i Sverige att tjänstemän utför väldigt mycket av politikernas beslut. Alltså det är tjänstemännen som, både i stat och landsting och kommun, så är tjänstemännen som utför politiken egentligen. Va?
Mm.
Det är så det fungerar. Politikerna lägger fram liksom riktlinjer och så vad de tycker. Men det är tjänstemännen som beslutar och som utför det. Och det, de höga tjänstemännen, det är riktiga jävla folkförrädare hela bunten. Alltså det är såna här... Ja, kulturmarxister in absurdum allihopa. Så, du kan inte jobba inom den här staten utan, om du inte är det. Va? Du får sparken. Alltså, om du på något sätt opponerar mot den här mångkultur, massinvandringspolitiken, rasbrandspolitiken, då är du körd. Va? Du får sparken. Du får inte jobba. Du har inte rätt värdegrund. Va? Precis som att du kan jobba som lärare i skolan om du opponerar mot det. Va?
Nej.
Precis så här då. Så att det här mycket problemet är mycket värre än vad man tror. Det handlar inte bara om de här politikerna, det handlar om lika mycket om tjänstemännen i förvaltningen. För det är de som utför de här som beviljar de här 86 000 uppehållstillstånden nu då, va?
Mm.
Och det kommer de att fortsätta med. Säg att vi får en SD-regering då, säg det, eller SD får inflytande. Då kommer de kanske att begränsa lite grann inom något år. Va? Men det är många av de här tjänstemännen som kommer att opponera mot det. Va? För att de är marxister, vänsterpartister och miljöpartister, förstår ni? De kommer inte att acceptera det. Alltså, det där var mycket snack om förut. Va? Jag kommer ihåg att när borgarna vann valet för första gången 1976. Jag kommer ihåg det. Ja. Jag var 11 år då, men jag har ju läst historia och sånt, och så jag kommer ihåg det av den anledningen. Va?
Jag var 5 år.
Då var det många som sa så här, att det var många av de här borgerliga som sa det. Det blev en regering med Thorbjörn Fälldin då, va? Och som statsminister. Och så. Då var många av de här borgerliga partierna som sa att det var väldigt svårt för dem att få igenom sin politik. Därför att tjänstemännen var socialdemokrater eller kommunister hela bunten. Att de motarbetade politikernas beslut.
Ja, men det är någonting som, alltså socialdemokraterna, de är ju mästare på att hanka sig fast vid makten. Alltså, och nu har de den formella makten, men även när de inte har det så är de ju så pass inrotade i det svenska systemet.
Ja.
Alltså de har så mycket organisationer och annat i sina händer. Så att de kan liksom styra, precis som du säger, styra tjänstemän och annat i... Till exempel i min kommun där jag bor, Ludvika kommun. Du kommer ju ingen vart inom kommunen om du inte är socialdemokrat. Det är nästan ett krav för att du ska få bli en tjänsteman eller någonting annat. Du måste ju vara socialdemokrat och visa det öppet gärna.
Ja.
Då är du liksom välkommen i värmen. Och det är ju så de håller de här tjänstemännen faktiskt lite under utpressning. För att om de inte fortsätter att vara sossar och jobba för deras agenda så får de i sparken och blir av med sina förmåner och blir av med sina löner och sådär.
Det är där
och jag kan förstå att det inte går att ställa om jättesnabbt. Och jag ser inte dem som liksom de största förrädarna. För de kanske bara tuffar på och gör sina tjänstemannauppdrag som de ändå får uppifrån. Men något som de bör göra, det är i alla fall att inte motarbeta sådana som vill ändra på det här. Till exempel Nordiska motståndsrörelsen. Och kritiker till den här invandringspolitiken. De bör i så fall förstå att de här vill någonting väl för framtiden.
Ja. Ja, precis. Nej, så att, vad jag menar är bara att man måste förstå det, att problemen är mycket större än bara politiker. Alltså det är det. Hela förvaltningen, hela statsförvaltningen, jag brukar säga att den är inympad med ett rött virus. Alltså det är virus i hela samhällskroppen. Va?
Det är det.
Och det är det som gör att det kommer att... kroppen kommer att dö om vi inte förändrar det här. Va? Vi måste alltså, det krävs, det är därför vi motståndsrörelsen säger att det krävs en revolutionär utveckling. Va? Det är inte bara den här politikerna, utan hela apparaten, hela statsförvaltningen måste förändras. Och de här de här som är, det säger jag nu då, va? Men jag vet inte om jag pratade om, men alltså de höga cheferna och så inom statsförvaltningen, de måste bort, alltså. Så är det bara. Det måste vara andra människor som utför uppdragen, för att de kan man inte lita. Man kan inte lita på de här jävla kulturmarxisterna och folkpartisterna och sossarna och så. De ska bort bara.
Ja. Nej, men det är som du säger, det krävs en revolutionär förändring av samhället. Det är det enda rätta.
Vill vi inte dem något illa, utan de som är utav folk, de ska vi rehabilitera och de ska få komma tillbaks. Men de ska fan inte ha någon makt i framtida Norden.
Nej.
De ska få vara med om de ändrar sig, och det kommer de att göra också. För det här är ju
fega
människor som vänder kappar efter vinden.
Ja, alltså jag vill inte sträcka mig så långt, för den stora massan är en massa. Det är tyvärr inte... Vi ska ha ett upplyst folk, och då kommer det inte bli samma problem med massan som det är idag, som bara tyvärr har blivit väldigt dumma.
Nej, men jag menar de som är chefer.
Ja, absolut. Du menar sådana här Dan Eliasson, sådana typer.
De ska bort bara.
Ja, de får börja ha fester på balkonger med bögar.
De får börja bli lokalvårdare eller det är inget ont om lokalvårdare.
Nej, det är det fan inte.
De ska inte vara chefer i den statsförvaltningen i alla fall.
Nej, det ska de inte. Det ska de inte. Nej, en lokalvårdare har mer respekt för än de där. Det
absolut.
Kan jag säga på en gång.
Absolut.
Ja, jag trycker på båttutan här igen då. Då går vi över på att Annie Lööf plötsligt säger att hon ska stödja en socialdemokratisk regering. Det sa hon väl i Expressens debatt igår, tror jag. Hur kommer det sig? För att det han läste upp nyss också om det här segertåget, eller återvandringståget till Kabul. Där var ju Annie Lööf väldigt kritisk till hela borgarblocket. Att det är hemskt att de samarbetar med ett sånt här äckligt parti som SD. Så hon vill liksom slå in en kil direkt emellan det borgerliga blocket och henne och hennes parti då, Centern. Mm. Vad har vi att säga? Jag tycker det är ganska graverande. Förra valrörelsen, där var det lite liv kring att Birger Schlaug berättade att Annie Lööf var medlem av Trilaterala kommissionen. En riktig så här elitgrupp med ganska få medlemmar, där de tar med de här superglobalisterna. Där är Annie Lööf medlem. Han tyckte då, Birger Schlaug alltså, att hon inte borde ens få inha en ministerpost. Och knappt liksom ha den position hon har som partiledare. Men att det skulle vara förskräckligt om hon blev statsminister.
Där har Birger Schlaug väldigt rätt, kan jag säga.
Det har han. Han är en av grundarna till Miljöpartiet. Men han är ganska han har gjort en del vettiga utspel, måste jag säga. Så han är lite antiglobalistisk. Och det är bra. Sen har vi då Magdalena Andersson. Hon är, eller i alla fall nyligen har varit, ordförande för Internationella monetära fonden, alltså IMF, som lånar ut pengar till fattiga länder, egentligen som ett led att ockupera dem, skulle jag vilja påstå. Man ser till att kunna låna ut pengar till olika projekt, olika fattiga länder, i skruden att det räddar dem ur en trång situation för tillfället. Men det är som en sån här äcklig långivare som säger att ja, får du inte lån någonstans? Ja, men kom till Blue Step. Vi har knappt någon ränta. Vi har visserligen en sån ränta, men du får låna av oss i alla fall. Det är ungefär som en sån hjälpande hand, fast på internationell nivå.
Jag ställer krav på dem att ni ska anamma den här värdegrunden som vi har i USA och judevakten. Och sen så ska
huvudet
vi,
på spiken.
Sen så ska vi ha, ni får gärna ta emot lite amerikanska trupper också i närområdet där. Och sen om ni har några oljekällor så ska vi prospektera dem. Och sen,
det kan till och med vara villkor som att det här bolaget ska ta hand om era oljekällor. De här ska få göra det. Och ni ska ha en sån här politik, precis som du säger. Ni måste föra en demokratisk politik, och den definierar vi vad som är en demokratisk politik. Mm. Bara ni anammar det hela globalistiska tänket. Och då lånar de ut pengar till dem, och en korrupt ledare för ett land går med på en sån sak och gör sitt land beroende av de här IMF.
Om de inte gör så som Muammar Gaddafi i Libyen, då bombar vi skallen av er och mördar er och tar över er guld, så här, tar över era tillgångar och skapar kaos i landet.
Ja,
det är amerikansk politik, det är judisk maktpolitik i ett nötskal.
Ja, det är det. Och den här Magdalena då och Annie Lööf, är det konstigt att de gillar varandra?
Nej.
Nej. Alltså jag vill inte prata illa om horor, för jag tycker det är ganska tragiskt yrkesgrupp som jag tycker snarare man ska hjälpa, lik Horst Wessel gjorde. Men man skulle kunna kalla de här två för globalisthoror.
Mm. Det var någonting annat, men bankhoror, men det är nog liknande också.
Ja, det var någonting som kom upp här. Jag blev anklagad för att ha kallat en människa för bankora faktiskt i helgen.
Ja, och det var inte jag.
Och jag vill inte säga vem det var, men jag kan säga att han hade samma förnamn som mig då.
Ja, just det.
Men det var en hemsk människa som har sagt att det var rätt att vi varit av med alla våra bankkonton. Hon jobbar högt upp i en bank och sa att det var rätt att vi hade blivit av med våra bankkonton. Och hon sa att varje svensk har lätt råd att köpa en ny elbil. Det handlar bara om prioriteringar och sånt där. Så det är en riktigt äckel var det. Och att kalla henne för bankhora var inget... Det var möjligtvis taskigt mot riktiga horor. För de är i så fall bättre än vad den där människan var. Och riktiga horor är bättre än vad Magdalena och Annie Lööf är, tycker jag.
Det har du rätt i.
Mm. Men det här ska vi komma ihåg. Och tittar man på Magdalena Andersson där, det är viktigt att komma ihåg. Alltså hon är högt uppsatt i World Economic Forum. Och hon sitter som ordförande för IMF och snackar om att sitta på flera stolar, alltså som är helt motsatta. Sen ska hon föra då svenska nationella intressen mitt i den här globalistvärlden. Tror ni hon bryr sig någonting i det svenska folket och våra riktiga intressen?
Nej.
Nej, då skulle hon inte sitta på de här posterna. Hon är helt i händerna på de här internationella intressena. Och det är de hon egentligen jobbar för. Så egentligen kan man säga, det är som en agent som har blivit vår statsminister. En agent för onda intressen har blivit vår statsminister.
Ja.
Och svensk media, vad säger de om det? Ingenting. De gör reportage om att Magdalena Andersson är duktig på att klättra och hon är en snygg kvinna och duktig karriärskvinna och vad det nu är. Sen snygg kvinna, det är ju... Ja.
Ja.
Jag pratar med... en finsk kompis om det där som menar att Sanna var ju betydligt fagrare än vad Magdalena är då.
Mm.
Och det är också ett exempel på en riktigt sån här globalist typ.
Något som jag tänkte på det är de här gamla stammen socialdemokraterna, nu håller de på att dö ut. Jag kände ju många sådana, många i min släkt var sådana också. Det var rätt bra människor faktiskt. Va? De var rasistiska på det sättet att de värnade vårt folk. Va? De var inte alls för den här massinvandringen, kan jag garantera, utan tvärtom. Det var mycket rasistiska skämt hela tiden. Va?
Oh.
Och så, va? Bland gamla stammens hossar.
Och med rasistiska menar vi just värna om sin ras.
Ah.
Inte människor som vill ha afrikanska slavar som skördar deras vete för hand eller något sånt där. Vi vill inte förtrycka några människor, men däremot så vill vi ju värna vår egen folk.
Människor som vill värna vårt folk, som vill värna våra barn och våra ungdomar. Att de ska få ha det bra när de växer upp och gå i skolan och få utbildningar och jobb och så. Att vi ska inte ta hit afrikaner och...
Nej, och det borde ju vara ge dem
utbildningar och lägenheter, och våra svenska ungdomar får knappt någonting. Det är så det funkar idag, va?
Ja, nej, men det är ju våra instinkter såklart. Borde vara.
Då säger jag så här då. Men nu håller de på att dö ut de här, den generationen, va?
Det gör de.
Men vad skulle de säga om den här utvecklingen? Alltså Magdalena Andersson och de här globalisthoran då, va? Och de här... Mm. Hur taget, och vad är vänstern då? De gamla kommunisterna, men de finns ju inte heller. De är ju totalt skjutna i sank. Va? De enda röda som finns, det är de här som går och viftar på HBTQ pedofilflaggar. Alltså de här, det är den typen av vänster som vi har idag.
Mm.
Vad är det för patetiska människor? Vakna upp för helvete och kämpa för vårt folk istället. Gå med i den nationella socialismen som bryr sig om ert folk.
Mm.
Har ni helt tappat vettet? Eller gå med i kampen för helvete. Om ni någon gång har velat kämpa, så gör det nu. Det är nu det börjar liksom.
Ja, jag pratade med en vanlig svensk idag faktiskt som sa till mig, som är insatt i vår politik lite grann och inte med oss eller någonting sånt, men han sa, de enda som faktiskt har en riktig ideologi, det är ju egentligen ni, sa han.
Ja, det är så.
Det finns ingen annan som ens förespråkar någon riktig ideologi längre. Och det är ju otroligt illa. För jag menar, alla liberaler pratar om flum. Centern, som var ett bondeparti, hon säger ju fortfarande, jag hörde henne, Annie Lööf, nyligen på radio, som sa att hon leder bondegörelsen. Och det gör hon ju inte.
Mm.
Det är bara ett skämt. De har ingen intressen, de har ingen ideologi. Alla för en så här globalistisk rövslickepolitik där de uppenbart är mutade att göra det.
Men det finns en ganska enkel förklaring till varför det är så också. Det är varför de är så tysta. Det är att de ledande företrädarna för de röda, många av dem har varit judar och många är, alltså de är intellektuella och den här typen som Jan Guillou och liknande, va? Och, så, och mm. de vet, jag tror att sån som Jan Guillou, han vet hur det fungerar, va? Men han har haft jävligt fett bankkonto på att vara en lakej åt det här systemet. Va? Och det är lika med sådana som Leif G.W. Persson också. Jag är garanterat på att han vet.
Det tror jag också.
Vet hur det här fungerar. Va?
Och han har ju sagt att han ska rösta på sossarna tills han dör. Det har han sagt utan att
han
har liksom...
Men han är smart,
i futurum sagt att han alltid ska rösta på sossarna.
Ja. Så det är sådana falska fega människor. Och det är därför som de ledande inom vänstern, det är den typen av människor. De har levt livets glada dagar, feta plånböcker, socialt status.
Och feta fysiskt också.
På att vara lakejer åt judisk makt och Illuminati. Ja. Och så har de vet att vi har rätt. Och därför så ser de till då att rättssystemet och allting då ska straffa. Till och med alltså människor som bara gör kommentarer på internet och liknande. Va? Ska sättas i fängelse. Mer inte mig själv då. Men alltså pensionärer och sånt. pensionär. Jag kan gå och sitta i fängelse. För jag var
lite... Du trivs ju där. Så att...
ja, nej, men alltså, så skriver en kommentar om någonting. Va? Någon gruppvåldtäkt och säger någonting om svartskallar. Någonting. Då sätter de dem i fängelse. Va? Eller de dömer dem till fängelse.
Ja.
Då sitter de där i tingsrätten. Och, sitter en liksom, gamla Elsa sitter. Jag är ingen rasist. Och så betalar de böter, 5 000 kronor i böter, va? Förstår du, va?
Ja.
Det är så det funkar, det är för jävligt helt enkelt.
Ja, men det är för att skrämma folk till tystnad, och där borde de bara bryta tystnaden, engagera er istället mot allt det här.
Ja,
det gäller våra barns framtid.
Ja, och släktingarna till henne, till Elsa, som sitter och beklagar sig, eller som säger att hon inte har gjort det fel, de skulle gå med oss och gå ut på gatorna och bara skrika liksom.
Ja. Och de där svinen som börjar ta avstånd från Elsa för att hon har sagt det där, de kan verkligen fara och flyga. Det är det värsta jag vet, sådana fega släktingar som liksom hakar på etablissemanget för sin egen saks skull. Usch.
Ja, så är det. Ja, det enda som är riktigt viktigt, va? Vi pratade om när jag var med på Roland Nordström till söndags, det är att stå upp för det som är sant och rätt och vara ärlig mot dig själv och stå upp för sanningen.
Det är jätteviktigt.
Alltså det är, och då behöver vi inte någon majoritet av folk, utan vi behöver bara en fanatisk organiserad minoritet. Då kommer vi att förändra det här systemet.
Mm.
Så är det.
Ja, och ett led i det, som är väldigt enkelt led, det är att rösta på Nordiska motståndsrörelsen faktiskt.
Ja.
Det, då behöver man, alltså det får man göra anonymt, och det är som en liten, åtminstone en örfil mot systemet. När de ser att Nordiska motståndsrörelsen, som faktiskt vill bekämpa det här systemet från grunden, får en röst. Då förstår de att deras dagar är räknade. För det är de, det ska man ju komma ihåg. Nu har vi pratat om massa saker som är dåligt. Men de lägger ner den här energin på att förtrycka oss för att de vet att deras dagar är räknade. Om folk bara tänker efter och organiserar sig lite, då förstår vi att de här inte vill oss väl. Och de lever på vår bekostnad. Och vi skulle kunna organisera ett samhälle som var så mycket mer rättvist och bra. Och hade mycket mer pengar över. Och för övrigt mer energi över. Och vad vi nu vill. Vi skulle kunna skapa ett så mycket bättre samhälle om vi inte hade utsugande parasiter som gör sig rika på oss.
Ja.
För till och med den här energikrisen vi pratar om. Där tjänar ju Svenska kraftnät enorma miljarder kronor på det höjda energipriset och höjda energiskatten. Mm. Så att globalister tjänar på våra kriser, och det är förskräckligt.
Ja.
Jag
vi ska avsluta. Så får man säga det här, jag vet inte, jag tror att det är olagligt, va? Det finns något som heter, vi brukar säga seger, och så finns börja på H, men det är olagligt, va?
Ja, det säger vi inte.
Det får man inte säga. Man kan säga seger, bara seger kan man säga.
Ja, det kan man göra.
Ja, då säger jag seger.
Ja, då säger jag hej hej seger. Ja, det var väl allt då, får vi säga. Vi tackar våra lyssnare så mycket. Och imorgon klockan 19 kommer ett nytt färskt avsnitt av Valpodden som säkert ska hantera massa aktuella ämnen. Jag tänker att lyssna i alla fall.
Den enda Valpodden ni behöver lyssna på.
Ja, det är den enda som finns väl?
Ja.
Ja, vi tackar lyssnarna. Tack Max.
Tack, hej då.
Hej.